vi vet fortfarande inte riktigt varför de dör ut. Men det är en sån där gås som vi har upplockat med mammutarna och fortsätter ha.
Ja, vad finns det för olika förklaringar till att mammutarna dog ut? Och hur går det till när man kartlägger arter med hjälp av 1 miljon år gammalt DNA? Du lyssnar på en öppen föreläsning från Stockholms universitet.
Ikväll är vår huvudperson en riktigt hårig bjässe med tjock brun päls. Få tänder, men två av dem är riktigt långa. Det ska handla om mammutar. Den sista mammuten dog ut för ungefär 4000 år sedan på Wrangelsö i Norra Ishavet. Men varför försvann de? Det kommer också att handla om betydligt mindre däggdjur som levde samtidigt som mammutarna och som kan skvallra om vad som hände förr i tiden. Och så ska vi prata om hur forskning på utdöda arters DNA kan hjälpa arter som lever idag. Jag heter Karin Gyllenklev och ikväll har jag sällskap av biologen och evolutionsgenomikern Love Dahlén. Välkommen Love!
Tack så mycket.
Ja. Hur ofta tänker du på mammutar?
Ja, det gör jag nog nästan dagligen faktiskt. Ja. I och med att det är ett av de djuren vi forskar på så blir det så. Kanske inte på helgen alltid.
Nej, då tar du mammutpaus. Nej, men det är inte alls konstigt. Du jobbar med forntida DNA och bland annat då just mammut-DNA på Stockholms universitet. Och du har med dig en bit mammut hit till Tranströmer biblioteket. Den står här framför oss.
Ja, det stämmer.
Ska vi beskriva den för de som inte kan se den?
Ja, som kanske lyssnar på podden. Det är en ganska oformlig klump kan man säga. Med en, på ena sidan en massa små spetsiga saker som sticker ut. Den är hård. Och på andra sidan så finns det en ganska plan yta med en massa lameller. Den är tung. Den väger väl kanske 1,5 kilo. Och är väldigt hård.
Mörkbrun
är den, men ja. Det var den nog inte från början, utan det är någonting som den har blivit under årtusendens gång.
Vad är det för någonting?
Ja, det är en tand från en ullhårig mammut.
Det är en riktig tand från en ullhårig mammut?
Det här är en riktig tand från en riktig ullhårig mammut. Vi vet inte exakt hur gammal den är, men en bra gissning är att den är någonstans mellan 15 000 år och kanske upp mot en 40 000 år gammal.
Och de här utskotten då som liksom sticker upp lite nästan som ja, men, taggar på någon dinosaurierygg eller någonting. Är det rötterna då?
Ja, det är rötterna. Så det här är ju en kindtand kan man säga, en molar. Mammutar hade egentligen bara sådana tänder förutom betarna. Och vi människor kanske har ett par, tre, fyra rötter. Men mammutarna har då ett mycket större antal rötter. Så det ser ut lite som en drakrygg nästan.
Ja, verkligen. Går det, och om man hittar en sån här tand, går det att hitta så här spår av vad mammutarna har tuggat på?
Ja, det borde nog gå att göra det. Men veteligen så har ingen gjort den typ av studier. Problemet är ju att man ofta hittar de här begravda i sediment. Och sedimenten består ju av växtmaterial. Så att man kan ju tänka sig att det skulle vara väldigt svårt att skilja mellan sedimentväxtdelar som har fastnat och som satt där från när de åt. Som tur är så har man ju hittat ett antal mammutar nedfrysta i olika nivåer av bevarande. Men där man då kunnat titta på deras maginnehåll och se vad de åt. Och sen har man också gjort DNA-analyser på mammutspillning som man kan hitta i permafrosten. Och så på så sätt så vet vi lite mer om vad de åt.
Men då måste jag ju nästan fråga, vad var favoritmaten?
Ja, man kan faktiskt se det på den där tanden vad favoritmaten var. Och det är därför att om du tittar på de här ryggarna som är där på den plana ytan.
Här.
Så det är emaljlameller kan man säga. Och de är väldigt, väldigt täta. Mycket tätare än vad de är jämfört med elefanters tänder. Och det tyder väldigt starkt på att mammutarna åt föda som var svår att bryta ner. Som innehåller mycket kisel. Och då pratar vi om gräs och olika starrarter och liknande. Så det var nog mammutarnas favoritföda, var ett betande djur. De åt kanske mindre buskar och örter. Men tittar man på maginnehåll så ser vi att de åt lite allt möjligt grönt de kunde komma över.
Ja.
Men förmodligen var stapeldieten var nog gräs.
Ska vi bara så här, var på jorden levde mammutar och när levde de som vi har det med oss under samtalet?
Vi måste ju börja med att skilja mellan mammutar och ullhåriga mammutar. För det är ju så att mammuten som släkte, den utvecklas i Afrika för ungefär 5 miljoner år sedan. Men sen ganska tidigt så sprider sig mammuterna ut ur Afrika och initialt så finns de i Eurasien. Men då är de inte så köldanpassade i början som de senare blir. Och flyttar vi då framåt i tiden till ungefär 700 000 år sedan, 800 000 år sedan, då uppstår den nollhåriga mammuten. Och det tar ganska lång tid för den att sprida sig till sin maximala utbredning. Men för ungefär 200 000 år sedan, då har den nått sin maximala utbredning. Och då finns de från Storbritannien i väster kan man säga, genom hela Europa, Eurasien. De fanns i norra Kina också. Och sen över Berings landbrygga och in i Alaska och i delar av Kanada. Och under vissa kortare tidsperioder så fanns de också söder om det här stora istäcket i Nordamerika. Så då fanns de i olika delstater i Nebraska och Wyoming och liknande. Och just den här tanden, den är faktiskt från Nordsjön. Så den har fångats upp i en fisketrål för ett antal år, kanske 10 år sedan. Och det är ganska vanligt, just därför att Nordsjön var ju en del av torra land under istiden. Därför att havsnivåerna var 100 meter lägre, 120 meter lägre. Och idag då, när man trålar, då drar man upp sådana här.
Då kan man få det i nätet.
Det kan man få. Man får väldigt stora delar, inte bara mammutar, men det finns ett antal kranier, alltså skallar, betar, större delen av skelettet som kommer upp. Sen är det inte hela skelettet på en gång, men det är vanligt att man hittar det.
Ja. Din forskargrupp var först i världen med att kartlägga den ullhåriga mammutens arvsmassa. Och 2021 så slog ni rekord. Då var ni först i världen med att analysera DNA som var över 1 miljon år gammalt.
Mm. Steppmammuten.
Steppmammuten, bra. Idag, vad är det för frågor du söker svar på när du kollar på
idag DNA? Har vi ju, om vi just pratar om mammutarna, så har vi väl egentligen två huvudsakliga spår. Det ena är det här projektet som vi har arbetat med i väldigt många år, i 20 år nästan, där vi försöker ta reda på varför de dog ut på Wrangelsö. Den sista överlevande populationen av ullhårig mammut som dog ut för 4000 år sedan. Och vi vet fortfarande inte riktigt varför de dör ut. Men det är en sån här gås som vi har oplockat med mammutarna och fortsätter ha. På senare år så har vi också fokuserat mer på långtida evolutionära processer. Och då tittar vi då på mammutar som är uppemot eller drygt 1 miljon år gamla och allt däremellan. Och vi försöker då förstå både artbildningen hos mammut, vad som händer, vilka gener är det som gör en ullhårig mammut till just ullhårig mammut jämfört med elefant och jämfört med tidigare mammutarter. Men vi vill också se hur vi vet att under hela den ullhåriga mammutens leverne så har vi ett antal, om det är 4-5 istider som kommer och går med väldigt varma värmeperioder däremellan. Och vi är intresserade av att försöka ta reda på hur de här tidigare värmeperioderna påverkade den ullhåriga mammuten. För att de dog ut precis i början på den senaste värmeperioden. Och då är en fråga, var de nära att dö ut under tidigare värmeperioder eller klarade de sig mycket bättre då?
Under de här samtalen på Tranströmer så vi brukar också läsa litteratur, poesi eller skönlitteratur som på något vis knyter an till ämnet. Så jag tänkte be bibliotekarie Max Edenborg att komma hit och göra sällskap. Du brukar ju ha med dig en bok. Ja. Idag kommer du med ett litet papper.
Ja, den känslan är mindre bra kan jag säga. Det känns lite konstigt med en pappersbit här bara.
Ja.
Men jag har ju förstått att det här är en bok som inte har försvunnit utan den är så ny så den finns inte än helt enkelt.
Exakt. Den kommer ut den 14 maj, den här boken. Precis. Och den handlar om Loes forskning. Du får nicka här för du har ingen mikrofon, eller hur? Nick. Ja, men då kan du läsa vad boken heter, tänker jag.
Vem dödade Lonely Boy? Uh-huh. Och så är det en bild på en mammut som står upp, men det är ett skelett också. Det är lite thrillerartat nästan, en mammut-thriller kanske, jag vet inte.
Uh-huh.
Den första.
Den är skriven av Jesper Nyström. Och vi kommer nu, det blir smygläsning nu eftersom den här boken inte är släppt än. Så vi ska höra precis början.
Yes.
Början av boken.
Vet han att hans tid är kommen? Frågan saknar ett svar. Det finns troligtvis vittnen. Isbjörnar som vädrar ett kommande skrovmål. Platsen är ödslig och karg. En mosaik av sten, sand och små oaser av växtlighet. Isande kallt. Det berör honom inte. Han är immun mot kylan. Den har format honom och hans släkt. Den har format hela hans släkte. Reslig, orädd. Född till att vandra. Men det har berövats honom. Hans värld har krympt. Allt som återstår är det han ser omkring sig. En droppe i havet. Han är ensam, utstött. Sån är hans lott. Ett öde som drabbar alla hanar när de når vuxen ålder. Men den här ensamheten är gränslös. Han kommer aldrig att få se någon av de sina igen. Och nu är hans tid kommen. Fortfarande ung. Borde vara i sina kraftsdagar, men krafterna sinar. Benen bär inte längre. Han faller. Tar sitt sista andetag. Och drygt 5 miljoner år av evolutionär historia tar slut. Där och då. Han dör i den eviga isens rike. Ibland träder slumpen in och den döde bäddas in i permafrost och bevaras i tusentals år. En istidsvarelse som ser ut att ha dött i sömnen föregående natt. Men inte i det här fallet. Hans kropp blir en festmåltid för isbjörnarna som pågår i kanske en vecka. Därefter en månadslång bankett för fåglar och andra smådjur. Det som blir över håller nedbrytarna sysselsatta i ett sekel. Några millennier senare hittar en rysk forskare en tand. Det är allt som finns kvar. En rutinmässig undersökning tar vid. Tanden får ett nummer. E-469.
Tack Max. Lova, det handlar också om en tand, men det är inte den. Det är en annan tand än den här som vi har framför oss. Det var tanden från den, troligtvis, kanske. Vad vi hittat i alla fall, det ser den sista levande mammuten på Wrangelsö.
Ja, jag vet inte hur mycket jag ska spoila den här
nej,
boken.
Nej, spoila inte, kanske för, jag vet inte.
Men vi tänker oss att vi har från Wrangelsö, så vi har varit där själva. Och grävt fram mammutar och även vår kollega då, Sergej, den ryska forskaren som nämndes här i uppläsningen, har också samlat in ett stort antal prover. Så vi har en drygt 330 prover tror jag från olika mammutar och vi har daterat de flesta av dem. Och det gör ju att vi känner oss ganska säkra på att den mammuten med den yngsta dateringen som ligger ungefär där på 4100 år sedan. Den ligger ju nog väldigt nära utdöendet. Sen kan vi inte vara helt säkra på att vi har hittat den allra sista mammuten. Men när vi tänker oss det här så är det ju så att vi tänker oss att den sista mammuten förmodligen var en hanne. Och det baserade vi då på att vi kan då titta på de här sista daterade föremålen. Och då kan vi könstypa dem med DNA-teknikens hjälp. Och det är därför då den sista mammuten kallas för Lonely Boy, för att han var ju en pojke och han var alldeles ensam, tänker vi oss.
Ja, ja. Men du har varit på Wrangelsö. Du har ju varit och samlat in liksom prover på massa ställen. Grönland, Svalbard, norra Kanada och i Sibirien. Om vi bara ska hålla oss liksom där kring Sibirien, hur lätt är det att hitta mammutrester? Ta oss dit liksom.
Mm. Ja, det är ju inte alls som i Sverige där man i princip aldrig hittar mammutrester. Det finns ju några fynd, men de är extremt ovanliga. Mammutar är ju mycket vanligare både i Sibirien och i Kanada och Alaska. Och det är ju framförallt därför att man då inte har haft det här istäcket som har legat och malt sönder alla benen och tänderna som har skett här då. Sen om det är lätt att hitta dem eller inte, det beror lite på. Om man bara slumpvis springer ut i Sibirien så är det väldigt svårt att hitta dem. Men om man kan lite geologi och kan identifiera den typen av permafrost som är lagerbärande för den här typen av fauna, den här typen av djur, då är det ganska lätt. Vi kan ju ibland vara iväg 2-3 veckor och leta då slumpmässigt längs med floder och längs med sjöar och kanske komma hem med en 200-300 olika prover från olika utdöda eller olika förhistoriska djur ska jag säga. Det är en blandning av utdöda djur som vilda hästar och mammutar och steppbison. Men vi hittar ju såklart också nu levande djur som myskox, ren, varg.
Mm. Jag har sett bilder då det är, alltså, man ser en väldigt platt mark och ur den sticker ut mammutbetar. Alltså som, det ser ut som att man kan gå och plocka svamp, men man kan gå och plocka mammutbetar.
Mm. Ja, men så är det. Oftast så är de när de sticker rakt upp i marken så där, då har de kanske för ett antal hundra år sedan sköljts ur i en vårflod eller någonting och sen spolats ner i såna här plattmarker där du har deltan och liknande och så sticker de upp på det sättet. Annars är det vanligaste när vi ser dem sticka ut är att de sticker ut ur ganska vertikala flodbanker som då är på väg att erodera och så sticker det fram saker.
Ja. Hur är en fältresa myggig?
Ja, de flesta ställen där man hittar mammutar i alla fall, det vill säga Sibirien och Kanada, där är det väldigt myggigt. Andra ställen vi har varit på, när vi är väldigt långt norrut, norra Grönland, Svalbard och liknande, där är det mycket mindre mygg, för det är nog lite för kallt och torrt för dem där.
Mm. Och så måste ni ha gevär för isbjörnar, har jag hört.
Ja, på de platser vi får ha gevär så har vi gevär för att skydda oss mot isbjörnar. Sen i vissa länder, till exempel i Ryssland, där vill man inte att utländska forskare ska springa runt med gevär, så att där tycker de mer att det räcker med en stav som man kan mota bort björnarna med.
Mm. Mm. vi pratade lite om Wrangelsö. Mm. Tillhör Ryssland.
Yep.
Ja. Hur är läget nu när Ryssland är i krig? Är det stopp på forskning?
Ja, sen Ryssland startade det här kriget så är det ju helt stopp på forskning i Ryssland. Där finns det ju ett Europa gemensamt beslut på att vi ingår inte avtal med ryska institutioner. Och det innebär ju självklart att vi inte kan resa dit och inte heller att vi kan skriva under avtal eller lånehandlingar eller vad det nu må vara. Däremot så får vi och gör vi också hålla kontakten med ryska forskare som vi tidigare samarbetat med på en individuell basis. Och då ska man ju komma ihåg att de ryska forskarna är nästan helt unisont väldigt kritiska såklart mot vad som pågår nu. Men så där är det stopp. Så nu de senaste åren så har vi ju istället gjort vårt fältarbete i Yukon i Kanada. Så att det historiskt sett det vi har gjort i Ryssland det är, och även numera gör i Kanada, är att vi i fält oftast sågar loss en liten bit. I våran då värld med DNA-analyser och KOL-14-datering så pratar vi om kanske två sockerbitar i storleksordningen, en 10-6-ask ungefär. Det räcker alla gånger för oss för de analyserna vi gör. Och sen beror det lite på var vi är, huruvida vi lämnar resten av benet eller beten eller tanden där vi fann den. Det gör vi i vissa områden. För Wrangelsö lämnade vi allting där vi fann det, just därför att det är ett UNESCO-världsarv och man ville inte att vi skulle släppa iväg mammutbetarna, utan man ville att kunna visa upp det här för turister och politiker som kom på besök. Men i många andra delar så är det fina betar eller tänder och liknande. Då hamnar ju de på ett lokalt museum i Jakutsk eller i Magadan eller Pevek eller i Sankt Petersburg. Men det vi får ut då, och normalt sett så tar vi inte med proverna ut direkt, utan vi lämnar dem i Ryssland, löser alla tillstånden och sen har de här gått som en form av vetenskapligt lån mellan, jag jobbade tidigare på Riksmuseet, så då har det gått som lån mellan de här ryska vetenskapsakademin och Naturhistoriska Riksmuseet.
Men okej, ni har era prover, ni har varit iväg på fältresor, ni kommer tillbaka till labbet. Hur får ni fatt på DNA-t? Det som ni vill kika på?
Ja, men DNA det finns ju bevarat i både ben och tänder och i vävnader generellt. Så det vi gör till exempel då när vi har en tand som den som ligger här på bordet. Så egentligen vi tar in tanden på labbet och det är ett sån här högsäkerhetslabb som är väldigt rent. Så att vi steriliserar bort allt DNA och vi har på oss rymddräkter och dubbla handskar och ansiktsmasker och allt möjligt. Och det är för att skydda proverna från vårt eget DNA. Och sen använder vi en tandläkarborr och borrar bort ytan där vi sen ska borra oss in på djupet. Så det är just för att få bort på ytan av de här proverna så har man ju mycket kontaminerade DNA. Och sen borrar vi oss inuti och tar fram då lite tand- eller benpulver. Och från det så är det en process, egentligen en kemiprocess kan man säga, där vi löser upp mineralerna och fetterna och proteinerna så att vi får loss DNA i en lösning.
Ja. Men jag tänker om det har om det är väldigt gammalt, är det, det kan väl inte vara intakt DNA? Det måste väl vara som massa småbi, ett pussel?
Nej, det stämmer. Det är ju väldigt nedbrutet. En mammutarvsmassa ligger på ungefär 2,5-3 miljarder basbar. Och när den levde så var ju det en ganska intakt lång molekyl, eller uppdelat i en 20-tal molekyler kan man säga. Och idag så är det nedbrutet i 50 basparsbitar. Och för att sätta det där i ett sammanhang så kan man säga så att om vi tar ett snöre och sträcker det från biblioteket här i Stockholm till Uppsala och sen så klipper vi det här snöret i millimeterstora bitar, då får man en bild av hur fragmenterat DNA är i de här proverna.
Ja. Men ni får ihop det ändå?
Ja, vi kan ju då sekvensera, som vi säger då, det vill säga läsa av DNA-koden på de här små bitarna av DNA. Ja. Och sen så använder vi också, det är lite som ett pussel, så man måste pussla ihop de här. Men till våran hjälp så har vi då elefanternas arvsmassa, både den afrikanska och den indiska elefanten. Och på så sätt så det är som framsidan på ett pussel där vi vet ungefär var de olika delarna passar. Och då kan vi pyssla ihop det här. Det här sker med datorns hjälp och med väldigt avancerade datorkluster som har väldigt stor beräkningskraft. Så att det är krångligt och det tar ganska lång tid att pussla ihop, men det går.
Ja. Vad kan sen, när ni har lagt det här pusslet, vad kan det berätta för oss? Vad ser ni i DNA-t?
Ja, det mest basala kan man säga är att vi kan se hur olika individer och olika arter och så vidare är släkt med varandra. Vi kan bygga livets träd både mellan arter men också inom arter. På en lite mer avancerad nivå så kan vi också se till exempel hur populationsstorleken har förändrats innan det här djuret dog. Så vi kan liksom backa bandet och göra en skattning över när populationen har gått upp i antal och gått ner och man har flaskhalsar. Och vi kan också se inavel, vi kan identifiera generna. Så det är väldigt mycket man kan göra.
Mm. Och har ni fått då några svar kring varför de ullhåriga mammutarna dog ut?
Ja, vi har svar. De är inte publicerade riktigt ännu, men snart. Men vi vet fortfarande inte varför de dör ut. Men det vi känner oss ganska trygga i är att det ser inte ut som att antalet mammutar gradvis blev färre och färre och färre på den här ön. Det vill säga att vi har en ganska långdragen utdöendeprocess. Och därmed tror vi att vi också kan utesluta just genetiska sjukdomar och inavelsproblem som en orsak. Utan det verkar som att de har funnits på den här ön i ett någorlunda stort antal. Då pratar vi kanske om 500 mammutar i många tusen år. Och sen plötsligt så är de borta.
Ja.
Kanske på några generationer bara. Det tyder ju på att utdöendet gick snabbt, att det är någonting som förändras i deras miljö.
Vad tror ni händer då?
Vi vet ju inte.
Jag vet ju att du har en liten idé.
Ja, nej, det finns ett antal tänkbara förklaringar. En är ju människan.
Ja.
Människan kommer in och jagar ihjäl dem och att det går fort. Vi har ju varit där och letat efter mänskliga bosättningar. Då ska man komma ihåg att uppe i höga Arktis på 4000 år så det händer ingenting i miljön. Så hade det funnits människor där som byggt liksom hyddor och eldstäder och så här, då hade vi hittat dem, menar jag på. Så att det finns ingenting som tyder på att människan var där samtidigt som mammuterna. Man skulle kunna tänka sig en klimatförändring, men det finns ingenting i klimatdatat just från tiden runt 4000 år heller som tyder på att det är någonting som inte stämmer. En tänkbar möjlig hypotes skulle vara att det sker ett vulkanutbrott någon annanstans, kanske nere i Alaska, där då den här askplymen lite som Eyjafjallajökull la sig över Wrangel med ett asklager. Och det finns vissa tecken som tyder på att det kan vara så. Och då kan man ju tänka sig att får du sådana asklager som hamnar på fel årstid, då kan det ju förstöra en hel växtsäsong. Och för en sån här liten öpopulation så kan det en sån här liten förändring som gör att de har en dålig växtsäsong egentligen. Det skulle kunna så att säga leda till att de helt enkelt dör ut.
Att de svalt ihjäl?
Ja, i sånt fall att de svalt ihjäl. Ja. Det skulle kunna vara en teori då.
Ja. Borde det inte gå att ta reda på då? Om det, alltså, kan det inte göra tester och ta reda på om det är ett vulkanutbrott som ligger bakom utdöendet?
Jo, när vi var där så problemet på Wrangelsö det är att det har skett väldigt mycket erosion. Så att idag så är stora delar ner till liksom grusbädden. För att hitta de här asklagren ska man antingen behöver jag hitta då en sektion som är bevarad från 4000 år sedan där utan det sker. Eller så skulle man behöva borra i sjöar, i sjöbottnar för att hitta de här askloggorna. Det har vi inte gjort. Däremot vet jag att maringeologer från bland annat Stockholms universitet har hittat, de har borrat i havsbottnen norr om Beringsund, det är ganska nära Vrangelsö, och hittat där ett asklager som är en 3800 år gammalt från en vulkan som är ganska stort. Så vi vet att det fanns nog en askplym som sträckte sig över där. Det vi skulle vilja göra i en idealvärld någon gång i framtiden när vissa presidenter långt i öst inte är presidenter längre, det skulle vara att åka tillbaka till Vrangelsö med en rejäl sjöborr. Och sen så bara upp de här sedimenten, hitta asklagret om det är där, datera det, se om det är 4000 år gammalt ungefär. Och sen köra DNA direkt på sedimenten och se om vi hittar mammut-DNA precis fram till lagret, men inte efter. Det skulle, och det, den här typen av analyser går, det har man gjort liknande på St. Paul-ön och tittat mammutarnas utdöende där, som skedde för 5600 år sedan. Men där var det inte ett vulkanutbrott, men däremot så kan man binda väldigt exakt när mammutarna dör ut och också varför. För det man ser i den här sjön, det finns bara en sjö på St. Paul, det är att den torkar ut och blir väldigt hög salthaltig. Så på St. Paul så dog mammutarna av törst.
Ja, men det finns fortfarande de som tror, alltså om man pratar generellt om mammutar och deras utdöende, att vi människor spelade roll.
Mm. Där, och framförallt så sker den diskussionen runt inte just de sista mammorna på Vrangelsö, utan den här frågan, varför dör de ut över hela den här stora utbredningen från Europa till Nordamerika och hela Eurasien däremellan. Där finns det ju två huvudteorier. Den ena är att det är människan som jagar ihjäl dem, och den andra teorin är att det är klimatet som förändras, det vill säga istiden tar slut. Och där är det ganska jämnt skägg med var forskare hamnar i det, vilket läge man hamnar i.
Men då är entré lämlar, säger jag här. För att ni tittar ju också på lämmel, vad heter de, halsbandslämlar.
Bland annat tittar vi på halsbandslämlar. Vi tittar ju på vanliga lämlar och fjälllämlar också. Men halsbandslämlarna är väl det vi framförallt har fokuserat på just för den frågeställningen du tänker dig.
Ja, för de skulle på något vis kunna avgöra här om det var människan eller om det kanske var klimatförändringar.
Ja, men det är väl kul att lämlarna får vara med och bestämma någonting någon gång. Men just halsbandslämlarna är också en art som finns över stora delar av norra halvklotet. Under senaste istiden fanns de även i Europa, men vi har dem inte i Sverige idag. Och de anses vara väldigt klimatkänsliga. Halsbandslämlar trivs väldigt bra när det är väldigt kallt och väldigt torrt, så de gillar när det är liksom riktigt ordentlig istid. Så vår tanke har varit att det är inte så att människan kan ha jagat ihjäl halsbandslämlarna eller ens påverkat deras population. Det är möjligt att de plockade på sig lite lämlar och satte i sig, men inte till den milda grad att det påverkade lämlarnas population. Så att om vi då tittar på hur lämlarna påverkades, då kan man ju ställa sig frågan, om vi ser då att lämlarna nästan dör ut i slutet av senaste istiden, då är ju det sannolikt klimatdrivet och inte människojaktdrivet. Och det är vad vi ser. Så att när vi tittar på halsbandslämlarna så ser vi att de i slutet av senaste istiden verkar, jag ska inte säga vara nära och dö ut, men de förlorar väldigt, väldigt mycket av sin genetiska variation. Och förmodligen överlever de bara i nordöstra Sibirien. Och sen därefter det så sprider de sig ut över Arktis igen.
Mm. Men skulle det då säga att det är klimatet som också där då har påverkat mammutarna?
Ja, jag är nog av den åsikten att jag lutar åt att det är framförallt klimatförändringarna som gör att mammutarna dör ut. Och det handlar framförallt om att utdöendet är så pass synkront. Så att ungefär 12 000 år sedan, då dör i princip alla mammutar på fastlandet ut, mellan 12 och 10 000 år sedan. Mm. Människan dyker upp i Europa redan för 50 000 år sedan. Så att där samexisterar vi ju under 30-40 000 år med mammutarna utan att det händer någonting. Och i Sibirien så samexisterar vi med kanske 20 000 år. Men i Nordamerika så kommer människan dit ungefär när mammutarna dör ut. Så att jag tycker liksom, för mig stämmer inte tajmingen att det skulle vara människor. Den stämmer bättre med en klimatförändring. Sen är det ju lite så att man ska göra klart för sig att det såklart kan vara båda de här faktorerna som samspelar. Det vill säga att kanske klimatet som är den huvudsakliga drivande faktorn, men att det ändå är så att människan också är där och stör och kanske knuffar dem över den sista branten, så att säga.
Ja, just det. Man kanske inte tror det, men det är så att paleogenetik som du ägnar dig åt, det kan faktiskt vara till hjälp eller i alla fall bidra med förståelse för djurarter som idag är hotade eller på väg att dö ut. Hur då?
Ja, det finns väl kanske tre sätt kan man säga som vi kan studera just utdöende. Det kanske är enklast att förklara är att vi kan ju genom att backa i tiden till tidigare gånger det har blivit väldigt varmt i klimatet. Så kan vi ju studera ganska brett hur klimatuppvärmningar påverkar biodiversiteten. Och om vi gör det, då kanske vi kan lära oss olika saker som gör det lättare för forskare idag att försöka förutsäga när, hur och var kommer vi att förlora biodiversitet på grund av klimatförändringar. Så det är ett spår. Sen just den här vrangelpopulationen av mammutar, i och med att det är en population som går från väldigt många mammutar till väldigt få mammutar, och sen växer de igen till en ganska liten populationsstorlek på ungefär 500. Det är ju ganska likt det vi ser framför oss hos många hotade arter idag, som kanske för 30-40 år sedan var extremt nära att dö ut. Och sen så har vi lyckats genom bevarandeåtgärder få upp populationen lite grann. Men tittar man på den mängden habitat som finns kvar, så kanske de inte kommer återkomma till sina fornstora storlekar. Och då kan man ju ställa sig frågan just det här, vad kommer att hända i framtiden med de här arterna som panda eller svartfotade iller och liknande, om de fortsätter vara på ett antal hundra eller något tusental individer. Och här kan vi använda de här mammutarna som en modell för det. Så vi kan ju faktiskt, här har vi ju data som täcker 6000 år av evolution med liten populationsstorlek. Så då kan vi studera vad som händer med mammutarna vad gäller genetiska sjukdomar till exempel. Och det kanske kan lära oss någonting om vad som väntar hotade arter idag. Sen det tredje spåret, det är att vi, och då är det inte riktigt paleogenetik kanske, men det vi kan göra, om vi tittar på hotade arter idag, så misstänker vi att de har förlorat mycket genetisk variation på grund av att de har minskat så mycket antal. Mm. Och att de har fått mycket högre inavel. Men för att kunna mäta hur mycket variation de har förlorat, så skulle vi behöva då, så att säga, jämföra det med hur det var innan de minskade i populationer. Och då räcker det med att vi går tillbaka till museisamlingar som finns på Naturhistoriska riksmuseet till exempel, från då 100 år eller 200 år gamla prover. Och så kartlägger vi arvsmassan från dem, och då kan vi direkt mäta då till exempel hur mycket genetisk variation har Sumatranoshörningen förlorat till exempel de senaste 200 åren.
Mm. Vad gör man då med den informationen?
Ja, den informationen kan man ju använda till att dels försöka skapa en target, alltså en målnivå på, om vi nu i en idealvärld så vill vi få tillbaka genetiska variationer, vill vi få ner innehållsnivåerna till så som det har varit historiskt. Så det är ett sätt att göra det på. Sen i vissa fall så kan det också handla om att vi ser idag att arterna är uppdelade i mindre fragment, eller populationer som vi kallar det. Och då är lite frågan, är det här populationer som alltid har funnits där? Och då ska man ju försöka bevara dem. Eller är det så att de här populationerna har uppstått på grund av att människorna har gjort dem fragmenterade? Mm. Och där kan vi också testa med de här gamla proverna. Om det var så att tidigare fanns det migration mellan de här områdena. Och i sånt fall, om det bara har varit isolering i några hundra år, då är det någonting som vi absolut vill återställa.
Mm. Jag tänker att vi ska komma in på... Det finns ju projekt idag där forskare faktiskt försöker återskapa mammuten.
Mm.
Ja. Lite så Jurassic Park, men ändå inte riktigt. Kan det gå att återskapa mammutar så att de vandrar på vår jord igen?
Ja, är väl svaret. Ska jag säga att vi samarbetar med vissa av dem. Och framförallt ger råd om vad är det för gener som gör en mammut till en mammut och liknande. Vi har ju en del kunskaper i ämnet så att säga. Man kan säga så här att det finns inget steg på vägen att göra det här som är teoretiskt omöjligt att göra. Men däremot så kommer det, om man lyckas, och det kan ta allt ifrån 5 år till kanske 100 år, vem vet. Så kommer det ju inte bli egentligen en mammut, utan det kommer snarare bli någon form av genmodifierad elefant som ser ut som en mammut lite grann. Så att kan man återskapa mammuten som art? Nej, den är ju nästan per definition utdöd.
Hur skulle man göra det här? Varför skulle det bli en modifierad elefant?
Ja, det finns ju, om man tänker brett, så finns det egentligen två sätt att göra det. Det finns tre sätt att göra det här på. Ett sätt är att återskapa en utdöd art. Det är att hitta celler med hela kromosomer som man då kan använda för att klona, lite som får ett dolly. Det här skulle man kunna göra med arter som dog ut väldigt nyligen, för 10, 20, 30 år sedan, där det finns prover bevarade i en frysbox. Men för mammutar så är ju, som jag sa tidigare, det är något fragmenterat och då går det inte det. Så det är där, den här kloningsvägen är omöjlig. Annars hade det nog faktiskt gett en riktig mammut. Sen finns det, ja, det finns tankar om att man syntetiskt kan bygga de här kromosomerna. Det är väldigt mycket science fiction. Men den tredje metoden, det är ju då att man istället tar en elefants arvsmassa och sen använder man den här gensaxen CRISPR. Och om man då vet vilka gener som gör en mammut till en mammut, det vill säga vilka gener som skiljer mammut från elefant. Och vi pratar här om kanske mindre än 1% av arvsmassan. Då kan man ju faktiskt gå in och klippa ut de här delarna från elefantens arvsmassa och så kan man syntetiskt bygga de här generna och stoppa in dem. Den tekniken finns. Men det är väldigt många steg på vägen som är ganska svåra att lösa.
Mm. Och då skulle en vanlig elefant liksom bära det här växande mammutfostret?
Ja, det är ju det största problemet, både etiskt och rent tekniskt. Det är ju vem ska föda den här mammuten? Och det finns ju två alternativ. Det ena är ju att använda en elefant, en surrogatmamma. Och där finns det väldigt stora etiska problem. Elefanter, i synnerhet indiska elefanter, är hotade. De ska nog bättre användas till att skapa andra elefanter än mammutar. Och det enda alternativet till det är ju en konstgjord livmoder. Och då är det väldigt mycket science fiction. Det finns konstgjorda livmödrar. Man har tagit fram för bland annat får, tror jag. Men handlar det om väldigt sent i graviditeten. Det måste vara ett väldigt välutvecklat foster som man använder här inom avelsdjursindustrin. Då. Så att det kanske lyckas man skapa det, men det, där är det oklart om det ens går.
Mm. Alltså tanken så här, att man skulle möta en mammut, det skulle ju vara ganska, ganska mäktigt. Jag tycker ju det är mäktigt att sitta liksom med en mammuttand här vid bordet. Mm. Men jag tycker också att det låter liksom lite sorgligt också, den här håriga elefantmammuthybriden som kanske då skulle bli till. Varför vill man göra det här?
Ja, det är också en bra fråga. Jag personligen tycker ju inte egentligen att det är så spännande att få tillbaka de här, just därför att det blir inte riktiga mammutar utan det blir någon form av håriga elefanter, och jag känner mig inte så jätteupphetsad över det, om jag ska vara helt ärlig. Men det finns ju ett antal argument för vad man ska göra. Det finns en del forskare som framför att får man tillbaka mammuterna eller någon form av mammuthybrider så ska de på något sätt bromsa klimatförändringarna. Och det där anser jag, i alla fall med min expertis, att det är fullständigt nonsens, om jag ska vara helt ärlig. Det finns ingenting som tyder på att mammutarna hjälpte till att binda upp kol i marken. Jag tror ju att den främsta orsaken till att man vill göra det här, det är för att se om det går. Det är lite som Mallory sa när folk frågade varför han skulle klättra på Mount Everest. Han sa, because it's there. Och jag tror att det är lite så. Människan drivs av nyfikenhet och vill göra sånt som anses omöjligt.
Mm.
Men med det sagt så tycker jag att det finns vissa bra aspekter med den här typen av projekt också. Det är att metoderna som man behöver utveckla för att göra det här, det innebär att man måste utveckla tekniken väldigt mycket inom just att klippa och klistra arvsmassan. Och här kan vi lära oss väldigt mycket. Det kan ske andra typer av upptäckter, bland annat som kan påverka medicinsk teknik inom till exempel cancervård och liknande och vård av genetiska sjukdomar. Men i teorin i alla fall ska man också kunna använda den här typen av metoder för att återställa genetisk variation hos hotade arter.
Arter som är hotade idag?
Precis. Så att man kan tänka sig att det finns vissa hotade arter idag där det finns genetiska sjukdomar som har blivit fixerade i arten. Det vill säga att de är där hos alla individer. De kanske inte är dödliga då, för då dör de ut. Men de kanske leder till att de inte mår så bra. Och då skulle man genom först då kartlägga arvsmassan från historiska prover med paleogenetik, identifiera vad är den vildtypen av den här genen, den hälsosamma varianten. Och då skulle man kunna tänka sig att man kan gå in och klippa in den hälsosamma varianten och sen avla fram den.
Klippa bort sjukan?
Mm.
Ja.
Sen är det ju så att om vi tittar på arter som är hotade idag, så har man en begränsad mängd pengar. Då ska man lägga det på att bevara habitat och man ska lägga det på att motverka tjuvjakt och liknande åtgärder, och inte åt genteknik som kanske bidrar med 1% nytta jämfört med bevarande miljöer. Så att privata pengar, visst, om alternativet är att privata människor spenderar sina pengar på att köpa stora motorbåtar och flygplan och sånt där, så är det bättre att de lägger det på det här. Men statliga pengar tycker jag man ska lägga på riktigt bevarande.
Mm. Avslutningsvis, Vad är det du är mest sugen på att göra just nu i din mammutforskning?
Mm. Jag byter ju åsikt i den frågan ungefär varje dag beroende på vad jag tänker på för dagen. Om vi släpper vrangelmammutarna för ett tag, jag känner mig lite envis med dem. Jag tycker nog att en sak som är väldigt spännande att titta på, som vi verkligen vill titta på, det är just vad händer med de här köldanpassade arterna. Och då är det inte bara mammut utan det är halsbandslämlarna och det är ullhåriga noshörningar och liknande. Vad hände med dem förra gången det var lika varmt eller till och med varmare än idag? För 120 000 år sedan så hade vi en interglacial som det kallas, EM, som var 2-3 grader varmare än idag. Och vi vet väldigt lite om hur olika arktiska arter påverkas av den här värmeperioden. Och nu med de här nya teknikerna att gå riktigt långt tillbaka i tiden så skulle vi kunna gå och ta prover precis innan den här värmeperioden och sen precis efter den. Och studera precis vad händer. Hur mycket genetisk variation förlorar de? Om de förlorar något överhuvudtaget.
Mm. Stort tack, Love Dahlén.
Du har hört en öppen föreläsning från Stockholms universitet. Du hittar fler poddar om forskning och vetenskap på su.se/poddar.